Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Och jag heter Åsa Secker.
Vi funderar lite på hur vi ska liksom kunna förhålla oss till det här med tid och vad vi heter. Alltså hur man pratar liksom utan att avslöja för mycket.
Det här är Maria, som egentligen inte heter Maria utan någonting annat.
Mycket mystiskt.
Mm, och det är mystiskt för det här handlar om ett forskningsprojekt där mycket är sekretessbelagt. Och anledningen till att det är sekretessbelagt är att det här är ett projekt som handlar om medicin. Då är ju mycket ofta så... Mm. Maskat.
Har vi kommit till Vetenskapsradion?
Nästan Vetenskapsradion. Men det är också ekonomiradion, vet du. För att det här handlar faktiskt också om ekonomi, jag lovar. Men för Maria så börjar här långt innan det finns något projekt om ekonomi eller medicin att tala om överhuvudtaget. Hon var 29 år och hon förstod att någonting var fel.
Och det var att jag fick väldigt, väldigt ont i magen och fick åka in akut till sjukhuset. Och så blev jag hemskickad med Voltaren att det är troligtvis njursten. Och så var jag hemskickad. Och samma dag när jag kom hem så fyllde min son 5 år och så vi hade ett litet kalas. Efter kalaset där så fick vi åka in till sjukhuset igen för jag mådde så dåligt.
Maria får ligga inne i 9 dagar för att få utrett vad det är som pågår.
Och då visade det sig att jag hade en ärflig njursjukdom som heter polycystiska njurar.
Jag är visserligen... läkardotter, men ja. Den här termen har jag inte koll på. Jag misstänker att det är något som kanske inte är bra, men vad betyder det?
Ja, det betyder att det växer cyster på njurarna och till slut så blir cysterna så pass stora och de trycker mot andra cyster och andra organ så de spricker och går sönder.
Och successivt så kommer den här sjukdomen göra att njurarna slutar fungera helt om man inte gör någonting. Och de här cysterna, alltså bara för att liksom få lite begrepp om vad det är som händer i kroppen, de kan göra att en njure går från att vara 10 cm till 25 cm.
Oj, ja. Okej, det låter vidrigt.
Ja, hemskt verkligen. Men det som är liksom, alltså positivt kanske är fel ord, men liksom en förmildrande omständighet med den här sjukdomen, det är att det kan ta väldigt lång tid innan man blir allvarligt sjuk. Alltså Maria säger att det kunde vara så att hon blir allvarligt sjuk först när hon är 80. Och då kan man liksom leva ett fullgott liv trots den här sjukdomen.
Men det finns väl någon slags mellanting här mellan allvarligt sjuk och frisk. Alltså hon påverkas väl ändå av att hon har den här diagnosen?
Ja, men liksom i början så fick Maria kanske skov ett par gånger om året. Alltså då hon fick väldigt ont och fick åka in till sjukhuset. Och det var ju såklart superjobbigt. Men det var liksom ingenting som... Alltså det finns ju grader här liksom. Det var inte så livshotande ändå.
Men det var ju ganska många år där som det egentligen bara rullade på. Förutom att det gjorde ont och man hade de här skoverna då.
Så på det stora hela ser det under omständigheterna ändå ganska bra ut för Maria. Och så här fortsätter det.
Tills det inte fortsätter längre, antar jag.
Tills det inte fortsätter. Alltså, det finns ingen sån avgörande dag här då liksom allting vänder. Man kan väl säga att det blir sämre och sämre helt enkelt. Först får Maria så här speciella kostspecifikationer. Hon får inte äta kött och protein och ägg. Alltså, så här. Och det funkar ett tag, men... Till slut så funkar njuren så pass dåligt att hon måste börja med dialys.
Som alltså är att man typ hjälper njuren att göra sitt jobb typ med en maskin. Njuren rensar väl, renar väl blodet?
Ja, men exakt. Precis. Det är som liksom en njure fast maskin utanför kroppen. Och det finns olika sätt man kan göra det här på. Maria valde att göra det på sjukhuset.
Njurarna mådde så dåligt så att jag behövde hjälp att rena kroppen kan man säga. Från alla gifter, för njurarna rensar kroppen från gifter och det klarade de inte av till slut.
Och alltså dialys, fantastisk behandling, otroligt att den finns. Maria är väldigt noggrann med att understryka hur fruktansvärt tacksam hon är för att hon fått den här hjälpen. Men man ska inte sticka under stol med att dialys är en sjukt jobbig behandling. Alltså Maria är på sjukhuset 3 gånger i veckan och det är tufft.
För man säger ju att varje dialystillfälle är som att göra ett maraton varje dag. Och jag går du då i dialys 3-4 gånger i veckan så gör du 3-4 maraton i veckan. Och då förstår ju de flesta att man behöver ha bra fysik för att klara det.
Det här kanske bara är jag, för jag sportar inte så mycket. Men att springa 3 maraton i veckan låter ju inte som en så, så här långsiktig lösning på det här problemet.
Du menar att du inte springer 3 maraton i veckan?
Inte varje vecka i alla fall.
Inte varje vecka.
Nej,
nej, men så är det såklart. Och Maria berättade att liksom vid varje tillfälle som hon har gjort det här så är hon liksom helt sänkt för resten av dagen. Och du har såklart rätt. Det man vill ha här är ju liksom en mer permanent lösning. Transplantation. Alltså att Maria skulle få någon annans njure. Man har ju 2, vet du. Och rent krasst behöver de flesta bara 1 för att fungera.
Ja, men kruxet är väl att man kan inte ta vilken njure som helst?
Exakt. Det finns ju då massa olika saker som avgör huruvida man kan ta emot en njure från någon annan eller inte. Så här, blodgrupp är en sån grej. Vävnadstyp är en annan. Det finns ju, nu för tiden finns det så här speximedicin som gör att man kan överbrygga vissa så här blodgruppsbarriärer som man kan prata om tidigare.
Det där lämnar vi åt dem som håller på med medicin.
Yeah.
Yeah. Men sen är det väl så bara i största allmänhet att så här, man också har krav på den här njuren. Alltså det får inte vara något fel på den. Personen som donerar får väl inte vara sjuk, antar jag.
Nej, men alltså, man måste ju ha liksom perfekta förutsättningar helt enkelt. Maria har tur så tillvida att hon har personer i sitt liv som erbjuder sig att donera en njure. Alltså vilken jävla gåva ändå.
Vilket också så... bevis på att man är en människa som folk gillar. Ja, man har gjort något rätt i livet.
Ja, helt otroligt. Ja. Den första personen som man tittar på, som man liksom gör en utredning för att se huruvida hon kan donera, det är Marias mamma.
Och man testade henne och det tog ett halvår. Hon fick genomgå alla undersökningar. Hon fick godkänd på vårt hemsjukhus. Alla papperna skickades till det sjukhuset där vi skulle utföra transplantationen.
Ett stort hopp tänds.
Men då fick vi nej därifrån. På grund av att de hade upptäckt att min mamma hade en förkalkning i ett kärl till en av sina egna njurar.
Så det, ja, det går inte helt enkelt.
Fy fan vad tungt.
Ja, supertungt. Och Maria berättade att det också tog väldigt hårt på Marias mamma. Alltså inte kunna hjälpa sitt barn fast man... Alltså fy fan, ja. Det finns en person till som kanske kan donera en njure. Marias man, Erik, som också heter något annat ska sägas. Han får göra massa tester och än en gång så ser det lovande ut.
Och vi fick tyvärr nej där också på grund av att då visade det sig att jag hade för mycket antikroppar mot Eriks njure då, så att jag kunde inte ta emot den.
Och nu är det ju liksom riktigt jobbigt det här. Alltså, jag tror jag inte kan nog understryka hur påfrestande det är med dialys. Alltså, men det är också bara att hon har den här sjukdomen. Alltså hon är väldigt trött hela tiden. Hon kan inte göra saker som hon vill. Hon kan inte göra massa roliga saker. Hon kan inte göra hushållsarbete. Hon har liksom varit tvungen att göra dialys på julafton, på midsommarafton. Alltså så här, hon är ju sjuk.
Man kan också föreställa sig att så här, förutom det fysiska så blir det ju psykiskt tärande att vara... Alltså om jag är trött i en dag så är jag liksom ett monster.
Ja, men såklart.
När vi fick beskedet att Erik inte kunde... Ja, eller var vi också tillsammans väldigt besvikna och ledsna såklart. För det var ju som att mattan rycks undan en på något sätt. Man tror att man ska springa in på mållinjen och sen så rycker någon undan mattan och så faller man längst bak i ledet igen.
Maria står också på den allmänna donationslistan som är en lista, alltså, ja, det låter som om någon liksom dör eller ja, sådär. Ja, men har möjlighet att donera en njure så finns den listan och man försöker liksom hitta någon som det skulle funka för då.
Mm, det är en jättebra idé.
Det är en jättebra idé som har räddat väldigt många liv. Men det är också en process som kan ta väldigt lång tid. Och det finns ju krasst sett liksom inga garantier här. Alltså väntan kan bli väldigt lång. Det dör en person i veckan i väntan på ett nytt organ i Sverige.
Jävlar.
Ja, det är sjukt.
Det är mycket mer än vad jag trodde.
Ja. Och det här... är ju också faktiskt någonstans ur definitionen av ekonomi. Alltså det är så här, hushållning och fördelning av begränsade resurser. I det här fallet den extremt begränsade resursen organ. Människor behöver organ, det finns inte tillräckligt många organ.
Nu kastas jag tillbaka till samhällslektionerna i gymnasiet där man fick lära sig den definitionen av ekonomi. Ja. Nu är vi liksom back to basics.
Verkligen.
Ett extremt svårt problem att lösa.
Ja, Men tänk om det ändå skulle kunna finnas en lösning. En lösning som kombinerar komplicerade matematiska och ekonomiska koncept med en praktik som räddar liv. Efter det här. Kapitalet sponsras av SPP Pensionsbolaget. Och du, Jakob, du har ju satt in i vad som måste vara Sveriges mest okända sparform.
Ja, på 1700-talet så hade ju gubbarna ett problem. Ett problem som berodde på att de dog för tidigt. Mm. Och då stod ju deras fruar och familjer utan försörjning. Ja. Så man kom ju på att man skulle spara pengar ihop då, på något sätt, med en liten twist. Ja. I form av en slags försäkring. Och med tiden har det här utvecklats till en sparform som man inte behöver tänka på någonsin, som ger en massa diversifiering, som ger tillgång till en massa liksom, bra tillgångsslag som man annars inte får tillgång till. Där avgifterna är låga och där en stor del av kapitalet dessutom otroligt nog är garanterat. Mm. Och det här har ju funnits då helt dokumenterat i typ 250 år. Men det här finns, och jag har träffat SPPs investeringschef Fredrik En och pratat om hur det här funkar. Och det här har vi släppt som ett litet bonusavsnitt i kapitalet under torsdagen den 4 april. Mm. Och där kan man lära sig mer om sådana här försäkringar och hur den här okända men väldigt, väldigt bra sparformen funkar.
Precis, finns som ett vanligt kapitalavsnitt i den så kallade feeden. Lyssna gärna på det avsnittet eller läs mer på spp.se. Vi säger stort tack till SPP förstås som hjälper oss arma krakar att få lite bättre koll på vårt sparande och på pensionen.
Bra, tack!
Tack! Så läget för Maria är jobbigt. Hon går på dialys för sin njursjukdom och ingen av de två personerna som erbjuder sig att donera en njure har visat sig funka.
Och så står hon på den här listan då för att kanske få en transplantation.
Precis. Och bara för att påminna, i snitt så dör en person i veckan i väntan på en ny njure.
Ja, man hinner inte få en transplantation helt enkelt. Det är hemskt.
Alla hinner inte det. Nej, så är det. Och alla tycker det här är jobbigt, inklusive Marias man Erik då såklart.
Men så dök möjligheten med STEP-programmet upp.
STEP-programmet?
Jag misstänker att det inte är en dansfilm från 90-talet, eller?
Du tycker att ett STEP låter som en...
Det är typ en dansfilm från 90-talet. Men inte i det här sammanhanget.
Inte det här sammanhanget, nej, precis. Och ska man fatta vad STEP är i det här sammanhanget så måste man faktiskt prata med Tommy Andersson.
Då gör jag alltså radiogrejen då. Jag heter då Tommy Andersson och är professor i nationalekonomi vid Lunds universitet.
Tommy, känd från tidigare avsnitt av Kapitalet.
Ja, han förklarade på ett eminent sätt det senaste Nobelpriset i ekonomi, avsnitt 195. Han har också skrivit boken Algoritmmakaren.
Alltså jag är alltid, alla dagar i veckan, öppen för att Tommy Andersson ska vara med i Kapitalet. Men vad har en professor i nationalekonomi med Marias njurproblem att göra, undrar jag lite smått här.
Men Tommy jobbar med någonting som kallas för matchningsteori.
Och det har att göra med hur man kopplar ihop olika saker, till exempel elever med skolplatser eller mänskliga organ med patienter i behov av transplantation.
Okej, så du menar alltså att det finns något sånt matematiskt, ekonomiskt knep här som kan hjälpa Maria att få en ny njure?
Alltså knep kanske är fel ord, men det finns liksom kunskap och teori här som om det kan appliceras på rätt sätt skulle kunna hjälpa Maria. Och för att förstå hur det funkar så måste man nog liksom förstå lite mer grundproblemet här.
Så det är att i västvärlden och övriga världen för övrigt också har vi en akut organbrist. Så varje år dör tiotusentals människor runt om i världen på grund av att de inte har tillgång till friska organ. I Sverige står till exempel 700 patienter på listan över transplantation för en ny njure. Och det är det som är själva grundproblemet. Människor behöver organ, men det finns för få organ.
Fråga på det. Kan Tommy trolla fram nya organ? I så fall är han en underbarare människa, om jag förstod det.
Tommy är såvitt jag vet inte trollkar då. Jag tror ingen kan trolla fram fungerande organ. Däremot kan man göra en massa andra saker. Saker som man upptäckte i mitten av 90-talet i Sydkorea. Där gjorde man nämligen följande observation.
Säg att det kommer in en patient som är i behov av en ny njure och som har med sig en levande donator. Det man gör då är att man tittar utifrån de här två är kompatibla om en donation kan ske. I det här fallet i Sydkorea visade det sig att det här paret som kom in, den här donationen kunde inte genomföras. Men så kom det in ett annat par ungefär samtidigt som hade omvänd kompatibilitet. Så det är alltså två par på samma transplantationsenhet där ingen av givarna kan transplantera till den de har tänkt transplantera till. Däremot kan de transplantera till den andra patienten.
Jag börjar ana vad det här är på väg.
Det tror jag alla gör, men bara för att vara väldigt tydlig här. Vi säger att jag har en svår njursjukdom och att du vill donera en njure till mig.
Ja, för så snäll är jag.
Du är ett helgon också.
Ja.
Men det funkar inte. Vi matchar inte på något sätt. Och så säger vi att vi absolut inte känner Teresa och Jakob. Det är liksom totala främlingar för oss.
Mm.
Men så säger vi att Jakob behöver en njure som han då ska få av Teresa. Men det visar att det funkar inte heller.
Okej, och då skulle det kunna bli så, om det funkar och allt matchar, att så här, jag ger min njure till Jakob istället för till dig. Och Jakob är då en total främling för mig. Men på villkoret att Teresa, som skulle gett sin njure till Jakob, istället ger den till dig, som är en total främling för henne.
Exakt. För liksom, om Teresa inte känner mig överhuvudtaget och liksom jag går fram till henne på gatan och säger hej, kan jag få din njure? Alltså, då hade hon nog sagt nej. Och det kommer inte jag hålla emot henne heller. Liksom.
Hon är visserligen en väldigt godhjärtad person. Men nej, det hade inte varit så konstigt om hon hade sagt nej. Det är en stor uppoffring att göra för en främling.
Precis. Men däremot om jag säger så här, vi kan rädda din kompis Jakob om du räddar mig. Så kanske hon, det är liksom större chans att hon tycker att det är en bra deal, om man ska säga.
Mm. Och på det här sättet då så kan man ta tillvara på njurar som skulle doneras men som liksom inte kunde doneras.
Ja, två stycken till och med.
Ja.
Och där kan man säga, det är det som är grunden till det som vi kallar för njurbytesprogram idag. För att om vi leker med tanken att man skulle kunna bygga en databas där man registrerar alla såna här levande men inkompatibla par, och sen försöker man hitta vilka möjliga byten går att göra i den här databasen.
Och i Norden har man då byggt upp en sån här databas. Alltså en databas på par där en i paret skulle kunna donera en njure och den andra i paret behöver en ny njure men inte kan få det av personen som skulle kunna tänka sig att donera. Och när jag säger par här, alltså det kan vara kärlekspar, men det kan också vara typ syskon eller kompisar eller vad som, alltså så länge man har två personer här.
Mm, barnförälder.
Ja, absolut. Och det här programmet kallas då STEP. Och det är det som Maria och hennes man Erik hört talas om.
Och då förstod vi ju att nej, men det här kan ju vara en chans för oss. Att Erik vill ge en njure, men han kan inte ge den till mig. Men han kan ge den till någon annan så att jag får någon annan så att jag kan överleva.
Så STEP-programmet är då den här databasen där man kan matcha ihop olika par med varandra.
Precis. Det är liksom en databas där man registrerar sig och liksom för in massa medicinska data. Alltså typ, allt från blodgrupp till... Alltså jag kan ingenting om medicin.
Nej, men vi ska inte låtsas att vi kan medicin heller. Vi går vidare.
Ja, precis. Mm. Men massa medicinska data åker in i den här databasen. Och sen försöker databasen då genom en sån snitsig algoritm hitta såna här matchningar. Som i exemplet då, där du ger en njure till Jakob i utbyte mot att Teresa ger en njure till mig. Och så det här låter ju ganska enkelt när man typ tar det här exemplet. Eller typ om man skulle ha 3 eller 4 par, så skulle kanske du och jag typ, eller ja, en läkare i alla fall, kunna liksom matcha upp med papper och penna liksom för att få det här att funka. Men liksom i verkligheten, när det är fler än 3 eller 4 par,
så är det sanslöst svårt, misstänker jag.
Om vi bortser liksom från allt, liksom alla andra restriktioner som finns, om du till exempel skulle ha 23 personer och 23 njurar och kolla på hur många olika sätt du faktiskt kan matcha ihop de här, så ungefär lika många sätt som det finns sandkorn i Saharaöknen. Om du skulle gå upp till ungefär 70 personer och 70 njurar, så är det mer sätt att kombinera ihop dem i teorin än vad det finns partiklar i universum.
Och när Tommy säger att det finns fler sätt att kombinera dem än det finns partiklar i universum, så är det, liksom, det är liksom inte på ett sånt överdrivet hyperbolsätt, utan det är liksom på riktigt fler.
Ja, det där är en sån här liksom liknelse. Man kommer aldrig att förstå det där på riktigt. Alltså man kan inte ta in det och känna det och förstå det, men man kan typ acceptera att det är så.
Tillräckligt många smarta människor säger åt mig att det är så. Det är som första gången jag hörde att om du viker ett papper 42 gånger så är i teorin så skulle det räcka hela vägen till månen, hur tjockt det pappret skulle bli. Och man bara, ja, nej, det skulle det inte, men okej. Okay. Säger du det, professorn, så...
Nu går vi vidare i livet.
Exakt.
Ja. Men okej, men hur löser man det här då? För det ska väl till en så jättedator. Nu ser jag framför mig en dator som är ett rum.
Ja, exakt. En sån 70-talsdator.
Om man liksom ska kunna plöja ner så fler möjligheter än vad det finns. Vad var det? Partiklar i universum. Alltså, hur går det till?
Nej, det är ju jättesvårt såklart då. Men i verkligheten så är det ju då, tack och lov, ändå lite enklare än så här. Alltså det är svårare än det här exemplet med två par som man ska matcha ihop. Men det är också lite enklare än fler partiklar i universum. För att det finns ju inte så många möjligheter. För det finns ju då liksom restriktioner. Alltså saker som begränsar vem som kan ge en njure till vem. Alltså, vi kommer ju förenkla det här nu då. Men typ så kanske det är så att du kan inte ge en njure till mig. För att vi har olika blodgrupper eller något sånt annat spexigt. Du kanske inte kan ge till 90% av alla människor som behöver en njure för att du har någon liksom, speciell antikropp eller folk har en antikropp mot dig. Alltså, du vet, det finns massa sådana grejer.
Och, alltså, det handlar om är väl att alla är inte kompatibla med alla och i den här databasen så skriver man väl in all den här datan och då kommer det liksom, då är det en massa av de här oändliga partikelmöjligheterna som liksom försvinner på ett bräde. Typ.
Ja, exakt. Så att liksom massa saker tas bort. Men innan man då gör en sån här körning, som man kallar det, där man försöker matcha ihop par med par, då, så att säga, så måste man göra lite andra grejer också, förutom att lägga in den här medicinska datan. Det finns saker man måste bestämma. Och en sån sak är ju då, vad är målet med den här körningen?
Fast målet är väl att folk ska typ få en njure att överleva? Eller vadå? Alla ska få njurar?
Ja, precis. Men riktigt så enkelt är det faktiskt inte. Alltså, man kan tänka sig att man har olika mål och att det faktiskt finns motsättningar mellan de här olika målen.
Ska man transplantera så många som möjligt eller ska man transplantera de som är mest behov av en ny njure? Och de här målen kan stå i direkt motsättning till varandra.
Så det kanske är så att jag är väldigt, väldigt svårt sjuk och behöver en njure typ imorgon och du vill ge mig en njure.
För så snäll är jag. Men ja, det går inte för vi matchar inte.
Och så signar vi upp på det här programmet som vi har jättetur. Det körs imorgon. Ja. Och datorn kämpar då fram två olika scenarier. Ett scenario där 10 njurar transplanteras, varav jag, svårt, svårt sjuk, är en av dem som får en njure. Och så finns det ett annat scenario där 16 njurar transplanteras. Men alla som får en njure i det scenariot skulle egentligen kunna vänta typ ett halvår på en njure. Och jag, som är väldigt, väldigt sjuk, får ingen njure. Jag kommer förmodligen dö.
Ja, för du kan inte vänta.
Nej. Och vilket av de här scenarierna väljer man? 16 njurar transplanteras, men jag dör. Eller 10 njurar transplanteras, men jag överlever.
Det här är ju skitsvårt.
Mm.
För att säga att man tar det scenariot att du är en av dem som får.
Ja.
Och så går ett halvår. Och då ser situationen annorlunda ut. För då kanske det är så att någon annan av de här 16 då som inte fick har blivit jättesjuk.
Ja.
Och kanske dör.
Ja, precis.
Alltså det måste man också ta hänsyn till. Vad som händer sen liksom.
Det finns jättemycket liksom okända faktorer här också. Man vet ju kanske inte om någon av de här 16 kommer bli väldigt sjuk. Det kanske är så att de kan vänta i 3 år.
Mm.
Men det är också typ så här, då ska de gå i dialys i 3 år. Och liksom hur mäter man hur jobbigt det är? Alltså det blir ju...
Ja. Helt... Gud vad glad jag är att jag inte jobbar med sånt här.
Ja, precis. Nej, herregud. Och än en gång då, liksom hushållning med begränsade resurser i ett tillstånd av knapphet. Alltså, hur fan löser man det här?
Ja, hur löser man det?
Ja, alltså det man gör är väl att man får prata med de som förmodas ha bäst koll på det här. Det vill säga massa läkare, liksom immunologer, andra människor som jobbar med transplantationer.
Och när man väl listat ut vad de vill så måste man översätta det här i matematiska målfunktioner.
Och det man landar i det nordiska transplantationsprogrammet, det är att man ska ha liksom som en prioritetslista. Prio 1 har man bestämt är att det ska göras så många transplantationer som möjligt. Så om datorn tar fram 2 olika utfall, där ett ger 10 transplantationer och ett ger 9, då tar man det utfallet som ger 10 transplantationer varje gång. Oavsett om det finns typ en patient i nian som är väldigt svårt sjuk eller sådär. Det är liksom prio 1. Och sen prio 2 då liksom, om det finns flera utfall som ger lika många transplantationer, alltså det finns 2 stycken utfall som ger 10 transplantationer, då finns det liksom en prio då som kickar in som handlar om brådska eller hur svårt sjuk man är, alltså behov typ, men också så här, kan man göra en transplantation utan så här blodgruppsmedicin, det är mycket lättare, sådana saker. Och det faller då på Tommy att göra en algoritm som liksom kan omsätta alla de här sakerna, det här etiska dilemmat men också liksom de praktiska svårigheterna, Allt det ska Tommy omsätta i praktiken då.
Inte alls avundsjuk på den uppgiften. Lycka till, Tommy. Men fråga, är det så att så här, alla transplantationer är så här, par A och par B byter med varandra? Eller kan det vara så att typ par A ger en njure till par B som ger en njure till par C som ger till par D? Du fattar. Alltså, kan det vara som ett sånt lägenhetsbyte liksom, eller liksom en kedja?
Alltså, det mesta man gör i Norden är tre byten. Så par A ger till par B som ger till par C som ger till par A. För sen blir typ för svårt rent tekniskt. Alltså så här, det finns inte jättemånga sjukhus som kan göra, alltså det liksom, du måste få ihop olika läkarteam för, så här, du måste göra de operationerna exakt samtidigt. Alltså du måste typ prata i telefon med varandra samtidigt som du tar fram skalpellen. Alltså på riktigt. För det är så här, typ om du öppnar och så ser du att någonting är fel som du inte har sett tidigare, då måste du ju avbryta båda de här.
Då kan man inte ha öppnat upp någon annan som typ väntar på att ta emot den här njuren som man då inte kan plocka ut.
Nej, exakt. Och sen så kanske det är så att någon drar sig ur i sista sekunden.
Alltså det finns ett fantastiskt avsnitt av Grey's Anatomy. Just det här.
Ja, det kan jag tänka mig.
Där är det sex olika transplantationer som ska genomföras parallellt.
Ja. Och sen så finns det såklart massa andra saker som inte jag fattar, att jag inte är läkare eller matematiker som gör det här svårare. Men så tre byten gör man. Men det här är liksom grejen. Man har kommit på ett sätt som gör att du som vill donera njure men inte kan göra det till mig som du vill donera till, ändå kan donera en njure till en person och samtidigt som jag får en njure.
Smart.
Ja.
Och det här är alltså det program som Maria och hennes man går med i, STEP-programmet.
Precis. Hur det gick efter det här?
Så Maria och Erik har signat upp på STEP-programmet, som alltså är ett program där en algoritm ska liksom jobba fram olika matchningar så att så många människor som möjligt får njure.
Exakt.
Och hur går det?
Ja, men de har ju då skrivit in sig och skrivit in massa medicinska data i den här databasen. Och sen så gör man då en så här körning, och det här gör man då en gång i kvartalet där man liksom, datorn försöker para ihop så många par som möjligt.
Så du kan tänka dig att du representerar varje patient med en punkt på en sida. Och sen försöker du då rita pilar med de här punkterna. Vem kan transplantera till vem? Och då kan man då identifiera cykler med hjälp av dataprogram då, så där man kan utföra så att man kan ha en punkt som där A pekar på B betyder att donatorn i par A kan donera till patienten i par B.
Och kan B då också ge till A, så har man en komplett cykel. Och det kan också vara då tre punkter. Så A ger till B och B till C och C till A. Det är också en komplett cykel. Om man gör en första körning, Maria och Erik får tyvärr ingen match. Körning två, ingen match. Men efter 1,5 år...
Då ringer de ju då från det här transplantationssjukhuset och säger att man har fått en första träff mellan oss och ett annat par då. Och då vill ju de att vi ska göra mera tester, lämna mera prover.
Och 1,5 år låter ju väldigt mycket, ska jag säga. Men det är beräknat till ungefär hälften så lång tid som det skulle ha tagit på den allmänna listan. Så det är ändå snabbare, det måste man säga. Och Maria och Erik gör alla de här testerna. Och det ser bra ut. Det ska bli en transplantation.
Jag hoppades, men jag vågade inte tro på det. Utan jag kände så här att, nej, man måste vara realistisk här. Det kan skita sig det här också. Mm. Ja, men så. Jag vågade inte glädjas åt det på det sättet, men däremot så firade vi, kommer jag ihåg att vi gjorde när vi hade fått svaret på att de här testerna som vi lämnade igen, att de var godkända och att vi hade en träff. Även att vi inte hade opererats, men vi hade fått ett operationsdatum och allt så bra ut. Så då vet jag att vi firade med champagne.
Operationen närmar sig. Erik, Marias man alltså, som ska donera en njure till en för honom helt okänd person. Han är väldigt taggad på det här. Han har liksom väntat på att få hjälpa Maria väldigt, väldigt länge. Och, alltså, jag tycker också att vi ska påminna oss lite om vad det är det handlar om här. Alltså dels vilken grej det Erik gör, men också liksom vilket helvete Maria har haft med den här dialysen. Alla bakslag hon har haft. Och nu så ska det äntligen bli av.
Jag var ju så laddad inför den här operationen så jag var helt euforisk.
Ja, det var så, det faktiskt. Du var ju hög eller något.
Ja. Jag ville ju knappt bli sövd. Jag ville gärna vara med och titta hur de gjorde också. Men det sa de nej till.
Nej, man måste sövas under en sån här operation. Maria är nervös.
Att han skulle dö på operationsbordet eller så, även om inte det händer. Så. Nej. Men jag hade mycket oro att vi skulle söva samtidigt.
Båda sövs, och exakt samtidigt som Erik sövs, så på ett annat sjukhus så sövs en annan person. Personen som ska donera sin njure till Maria. De vet inte vem den här personen är. Så hemligt är det här. Kirurgerna gör initialsnittet. De har kontakt med varandra för att se att allting ser bra ut. Och det gör det.
Phew, lättnad.
Operationen görs. Maria vaknar. Hon frågar om Erik mår bra. Det gör han. Och så...
Kom ihåg att jag kände med min hand under på magen om jag hade ett förband. Och det hade jag ju.
Är det för att hon typ så här vaknar och inte fattar om det har hänt?
Ja, precis. För det skulle kunna ha varit så att hon blev nedsövd och att operationen avbröts medan hon var nedsövd.
Jag har blivit sövd en gång i livet, och då vaknade jag upp från narkosen och trodde inte att de hade börjat än. Alltså, det är en så förvirrande upplevelse att bli sövd.
Ja, det kan jag tänka mig. Ja. På kvällen så kommer Maria upp på avdelningen. Hon ser Erik och hon märker att han är pigg.
Ja, då var jag pigg.
Då var du jättepigg. Jag gick upp och började dansa lite, Michael Jackson typ. Så att då förstod jag att ja, men det här har ju gått bra.
Mm. Ja. Och hur var den känslan att se, att liksom känna att fan, det här gick bra?
Jag går inte att beskriva.
Nej, men man blev ju liksom euforisk. Alltså så. Och sen var det ju jättekämpigt sen, alltså det var ju ont och det var 80 plus helt plötsligt. Sen dagen efter när allt smärtstillande hade börjat gå ur.
Ja, men då fick man mer.
Ja, oh, gud, då var du inte så kaxig längre. Nej. Men just på kvällen där, då dansade du Michael Jackson. Mm.
Körde lite moonwalk.
Ja.
Men åh, vilken solskenshistoria. Ja. Michael Jackson också, bra musikval.
Ja.
Så Tommys algoritm har liksom ordnat en njure åt Maria, det är otroligt.
Ja, sen blir jag också säga att Tommy är extremt noggrann med att det här, liksom, det här är inte hans arbete bara. Alltså så här, han har gjort algoritmen.
Men allt det här andra arbetet kring logistiken, kring att bestämma olika patientinformationsbroschyrer, till att göra själva transplantationerna, till att göra mätningar av antikroppar. Allt det här är såklart andra människor som har gjort. Så det här är egentligen ett extremt bra exempel på ett bra teamwork.
Idag görs ungefär 10% av alla njurtransplantationer där levande personer är donatorer. Alltså personer som kommer fortsätta leva även efter donationen. Alltså genom det här STEP-programmet. På sikt tror man att ungefär 15% av alla donationer med levande donatorer kommer ske på grund av det här programmet. Alltså donationer som inte skulle skett om det inte vore för det här.
Det är otroligt.
Det är faktiskt otroligt. Och just att det här är, alltså det är levande givare, levande donator, det är också väldigt bra. För att en njure från en levande donator håller också mycket längre än en liksom någon som kommer från någon som är svårt sjuk eller alltså någon som är död.
Så på sikt kommer det här såklart att rädda hundratals liv i de skandinaviska länderna.
Det får man kalla för någon slags win-win. Win-win.
Ja, men jag tror nog faktiskt det. Det är så himla tillfredsställande när teori, i det här fallet då matchningsteori, kan användas i praktiken för att vara med och lösa liksom ett problem. Alltså det här problemet om hushållandet med extremt begränsade resurser. Det är bara så härligt att tänka sig att så här, någon skriver en liten algoritm på en tavla och sen så plötsligt så bara händer det, men räddas massa liv.
Jag kan känna lite att jag återfår tron på människan som en smart varelse som kan lösa olika problem.
Ja, men det är väl en jättehärlig känsla att sluta på idag. Stort tack till Maria och Erik för att ni ställde upp och berättade om det här. Tommy Anderssons bok Algoritmmakaren, konsten att fatta systematiska beslut, finns på alla bra ställen där böcker finns. Den innehåller massa fler fascinerande saker om det här programmet, men också andra problem man kan lösa med hjälp av algoritmer. Till exempel har han löst det här med skolvalet.
Ja, men gud vad skönt.
Det är löst också.
Ja.
Verkligen. Jag heter Gunnar Harjus, du heter Åsa Secker. Kristoffer Krok har mixat det här programmet. Medkapitalet jobbar också Teresa Kristoffersson och Jakob Buschell. Tips.
Vi har ett tips innan vi slutar. Poddtipset.se. ja. Har uppstått ur intet. Nej, men vi på Monopol Media sammanställer varje månad en lista med tips på poddar som vi tycker att man kan lyssna på om man vill ha något bra att lyssna på.
Ja, förutom att göra poddar så skulle jag säga att du och jag typ lyssnar på näst flest poddar i världen eller någonting.
Ja, det skulle man nog kunna säga. Och den här listan kan man följa på Spotify, den heter Monopol Medias poddtips. Men om man så här tänker, jag kommer glömma att gå in där och kolla att det är uppdaterat så hitan och ditan, då går man in på poddtipset.se så fyller man i sin mailadress och då får man ett litet mail en gång i månaden så här, kaching, här har du lite poddtips, och så berättar vi om de här poddarna, varför vi har valt dem till listan den månaden. Ja, ni hör ju. Ja. Det är en underbar tjänst.
Så härligt. Ja. Kapitalet är tillbaka igen om en vecka. Hej då!